I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Provprata.
Vad, i vilken ordning ska vi gå igenom det här då?
Nej, jag tycker att vi bara kör... Vi kan ju börja med Öster.
Mm. Ja, absolut.
Speciellt med tanke på tweeten som AIK tweetade ut idag. Var, typ så här, det gick bra för er, snön är bortstad.
Ja, precis. Typ så här, gud vad fin mattan ser ut.
Det var väl inga problem med det här, alltså, Öster?
Jag var så nära att typ ta den där och så här, retweeta med kommentar och bara wow. Men jag vet inte, jag har fått så jävla mycket skit redan. Så att jag pallade inte med så här, när alla Malmö och Peking, när alla kränkta
gud, ja. Det är, sådana finns det ju många
av mig.
Starkt jobbat Östers IF med att få planen i speldugligt skick på kort varsel.
Wow.
Wow.
Nummer 27. Jag är H för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Pavis spark mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd.
Hej och välkomna till episod 194 utav podden vi kallar för Radio Råsunda. Med mig i studion idag har jag två fantastiska personer som jag ser väldigt mycket upp till. Så att ni som förväntar er objektivitet kanske inte borde lyssna vidare. Hej Anna, Pierre och Malin Hägg, välkomna.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Känns skitkul att ha er här.
Det är jättekul att vara här.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, vi kan ju börja med att säga att, vad är det för dag idag? Det är den 6/7.
Sjunde, va?
Sjunde, precis. Och det har ju inte heller... Det är ju medvetet lite eftersom imorgon är, eller idag när det här släpps, är internationella kvinnodagen.
Mm.
Så vi kommer prata lite om det också, fast senare.
Väldigt lämpligt.
Eller hur? Vi kan ju börja med att kolla läget. Hur är läget, Malin?
Jo, men det är bra. Jag är jättetrött. Det har varit en sjukt intensiv vecka. Så att, ja, vi får se hur det här går. Men det blir säkert toppen.
Ja. Läget, Anna?
Det är lite samma status på mig. Jag har ju typ också varit så här sjuk i typ en månad och inte, jag är liksom inte helt i fas. Och sen så kommer det så här intensiva veckor med årsmöten och två gånger podd och hockey och ja, allt vad det nu är. Liksom. Så att jag känner mig också lite utmattad. Men, så det blir det filterlösa avsnittet här.
Exakt. För att jag är inne på samma spår som Malin och Anna. Jobbat över 3 dagar på raken. Så att, ja, välkomna till Radio Råsunda, säger jag med de orden och frågar er direkt. Ska ni till Växjö?
Ja, jag ska till Växjö.
Jag ska inte till Växjö, tyvärr.
Jag känner att jag lite måste nästan åka till Växjö. Eftersom jag, när det blev klart att matchen skulle vara en måndag, så kan jag eventuellt ha skickat ett brev eller ett mejl till
SVFF. Ett brev
alltså. Det hade varit bättre. Nej, men ett mejl till SVFF, och jag kan också ha dragit på ganska mycket med konsekvenser och så vidare om de inte flyttade tillbaka matchen till en helgdag. Och sen så blev det ju så, och då kände jag att nu kan jag ju inte åka liksom. det går ju inte. Så att, absolut, jag ska till Växjö och det ska bli svinkul.
Ja, kul ska det bli. Det blir min första bortaresa det här året. Och jag kan ju säga så här, det är inte så att jag kanske eventuellt kan ha skickat ett mejl, utan jag gjorde det och publicerade mejlet i sin helhet på Twitter.
Ja, du körde den.
Ja, men jag körde ju taktiken. Nu kommer jag vara jättesnäll, jättepedagogisk, vädjade lite och så vidare. Mm. Men ja, vi kan ju faktiskt börja med det, att uppslutningen kring det här med att på ett trevligt sätt försöka få förbundet att ändra sig, alltså det var ju otroligt att se. Det, ja. Jag följde det på Twitter.
Mm. Men jag tycker att det jag tycker det blev så himla fint och bra. För att vi, alltså det här, alltså man ska ju säga så att det är liksom inte första gången som matcher flyttas och inte blir optimala och så för ett lag. Så är det ju. Men på något sätt så kände ju vi, eller liksom, ja, vi kände väl ganska starkt inom AIK-leden att vi inte accepterar det här. Eller vi vill i alla fall försöka förändra det. Och när vi vill försöka förändra någonting så brukar vi ganska ofta lyckas med det. Och vi är ganska bra på att mobilisera.
Mm.
Och det tycker jag blev så himla bra här. Så det var så många som engagerade sig och så många som började pinga in. Både på Twitter och som mejlade och så vidare. Och det är ju så himla fint tycker jag med supporterkulturen. Att vi bara så här, whoop, nu gör vi det tillsammans och så vet vi ju inte om det spelade någon roll. Men någonstans så kan vi ändå få tro det. Sen så är ju det inte alltid så populärt då bland andra supportrar från andra lag. Men sådana är vi i alla fall.
Ja, men och det står ju alla supportrar, alltså alla supportrar till alla lag fritt att protestera om de tycker att någonting inte är okej. Det är ju inte så att vi är de enda som får göra det eller att vi gjorde någonting som man inte fick göra, utan det kan ju vem som helst göra. Och då får ju de andra skylla sig själva om de inte gör det. Tänker jag.
Ja, jag har nog minne av, vad var det, Malmö-Bayern förra året som flyttades runt flera gånger och sen landade på lördag typ 13:30 eller något sånt där sjukt orimligt.
Just det.
Det är ju precis exakt det sådana lägen man som supporter ska säga nej och försöka förändra, för att vi har den kraften om vi bara jobbar tillsammans.
Mm. Ja, men jag tycker verkligen det, och jag tycker att, alltså jag tycker också, nu är det ju väldigt många supportrar även från andra lag som faktiskt har liksom uppskattat, alltså som har så här bra liksom att ni tog tag i det och försökte förändra det. Men det är också, man får ju också ganska mycket glidningar för att vi är förbundets lag och allt det där. Jag tycker det var toppen att vi är förbundets lag och fick till en förändring. Så att, nej men om man ska vara lite allvarlig så tycker jag verkligen att andra lag i sådana fall ska, snarare än håna, så ska de ju inspireras av det.
Ja, jo, det håller jag med om. Absolut. Jag vet ju att en gemensam kompis till oss, Sandra som är öjsare, hon skrev ju och visade sig stöd öppet.
Ja.
Och det tycker jag är fantastiskt. Så hade det varit tvärtom så hade jag gjort samma sak. Absolut.
Ja, men absolut. Jag tycker att alla sådana här, liksom, när vi tycker att beslut som tas på förbundsnivå går ut över vår supporterkultur, då tycker jag att alla sådana initiativ är värt att liksom hyllas oavsett lag. Och alltså, ja, men jag vet ju till exempel att Malmö har en motion inlämnad för just såna här saker, typ att inte sitt årsmöte, att Malmö FF ska driva, liksom föreningen ska driva frågan just om ett supportervänligt spelschema. Så jag menar, det här är ju en kamp vi för på alla håll och kanter i Sverige.
Mm.
Och det är jävligt fint när vi lyckas med det, tycker jag.
Ja, men verkligen.
Bra, bra. Det blev ju, alltså egentligen så är det ju typ den optimala dagen. Lördag klockan 16, det är ju då fotboll ska spelas.
Ja, alltså lördagen är ju bättre än söndagen.
Ja, ja.
Dessutom.
Ja, vi hade ju Norrby borta 17:30 på en söndag. Och det vet jag att deras sportchef David tweetade mig om att de tycker det är synd.
Mm.
För att liksom Borås 17:30 på en söndag.
Det går ju inte att ta sig hem liksom.
Nej, exakt. Så att ja, det är riktigt bra. Men vi kan ju även lite kort nämna varför vi ens protesterade, så att säga. För det har ju, jag vet inte om alla som lyssnar vet om det. Så att vem av er vill dra den fantastiska historien om innebandyhallen, bollar som hamnade i taket tre gånger och en plastmatta från Jula?
Ja. Nej, men det är väl, alltså i Växjö så finns det ju en ny, fin arena, Myresjöhus arena eller något sånt, Myran som den kallas, som ju stod klar tror jag 2012.
Ja, 2012.
Och där det finns hybridgräs. Men de har ju också då en hall, tipshallen som man kallar den. Som ju är en fullstor liksom, fotbollsplan, men som jag har förstått det är det så är det ju liksom betong och sen så har de lagt en väldigt dålig liksom, ja, plastmatta på. Och hela stället tar väl 1500 pers eller något sånt.
1 och 5.
Och det här är ju också, det här är också någonting som vi driver ganska hårt inom ju, kanske framförallt AIK just nu. Alltså vi har ju haft ett antal gräsaktioner och så vidare. Och i tisdag så var det en motion att vi, där vi ville få till en stadgeändring kring att alltid ska spela på liksom, gräs eller hybrid. Så det här är ju någonting som vi driver generellt. Och då ville ju Öster, vi blev ju lottade till att egentligen spela den första tiden på söndag, vilket skulle ha varit 15, va?
Jag tror det.
Men då var ju inte hallen ledig, för de har någon rugbyturnering där över helgen. Så då ville de hålla fast vid att spela vid hallen och därmed lämnar de in dispens att få spela den på måndagen.
Och det bör tilläggas även att den här tipshallen, innebandyhallen, inte är godkänd för elitfotboll. De sökte dispens när de lirade hemma mot Malmö också, en match som de vann med 2-1.
Precis, så då, det var ju också ytterligare en anledning till att protestera, tyckte vi. Att liksom, här finns det ju ändå en ny fin arena med hybridgräs och Öster. Det här måste ju ändå vara en av deras största matcher på väldigt, väldigt länge. Att få spela liksom, kvartsfinal i Svenska Cupen mot Svenska Mästarna, kan man ju tycka. Så varför skulle de inte vilja ha sin riktiga arena, kunna ta emot mycket folk och också liksom, spela utomhus där fotboll ska spelas?
Plus att precis i det här området, vi har sett bilder som florerat på Twitter från typ Google Maps. De har ju 2 eller 3 andra planer precis runt omkring. Det är som att de har ett litet kvarter med bara så här, sportanläggningar precis där. Mm. Du har Myran, tipshallen och så typ någonting som vi kan jämföra med Skytteholm. Så man bara, ni har det här. Guldfågeln är en reservarena, men ni vill spela i en innebandyhall.
Ja, precis. De har väl, alltså jag förstår ju, massor man förstår ju samtidigt. De har väl tränat där liksom hela vintern och de känner till den här och det är klart att de skulle få lite fördel också av att spela där. Mm. Men fotboll ska ju spelas på gräs alltså, och utomhus. Så, ja.
Ja, och det tyckte tack och lov förbundet också.
Ja. Mm.
Så att ja, vi ser fram emot den matchen. Det är väldigt kul att AIK även har grävt fram en bild från idag där det visar sig att det inte alls är snö längre. Så de har skottat bort det. Det tog inte så himla lång tid ändå.
Nej,
det
såg fint ut.
Såg riktigt fint ut. Några plusgrader på det? Nej, jag tror inte jag. Eller jo, jag ska kolla vädret i Växjö på lördag.
Ja, gud, jag måste också kolla vädret.
Jag gör det nu bara för ska vi se här. Växjö lördag. +3. Inte ens det, +5 på lördag.
Det är ju rena rama sommaren ju.
Gud.
Absolut.
Det är bara att köra.
Ja.
Det är t-shirt-väder. Eller så är det, ja. Vi har en kompis KG som alltid springer runt i shorts. Så att, ja.
Precis, det är shortsväder.
Det är shortsväder.
I alla fall för KG.
Och med det säger vi, vi ser fram emot att komma Öster.
Mm.
Och går vidare till eran podd. För att jag hoppas verkligen att ni som lyssnar på det här vet om det. Men Malin och Anna driver en podd som heter Klackspark. Tillsammans med en hammarbyrå som heter Jeanette.
Mm.
Och hur länge har ni hållit på nu? 3 år? 2,5?
Nej, det är väl
4,
va?
Oj, det var ute.
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Vilket avsnitt gjorde ni när ni hade livepodden på Slipgatan?
Det, ja, vad var det? Var det 50 det, eller?
Ja, det kan det ha varit.
Mm. Det var nog avsnitt 50.
Där omkring i alla fall.
Oj, ja, då går tiden verkligen fort. Ni har ju valt att byta inriktning på podden.
Ja, delvis i alla fall kan man väl säga. Det är ju, för de som inte har lyssnat på oss tidigare, så är det ju en fotbollspodd. Och det kommer det naturligtvis fortsätta vara. Det är ju fotboll som är vårt
största intresse, så att det är ju dumt att prata om någonting annat helt enkelt. Men vi har ändrat upplägget lite grann kan man säga. Så att vi spelar in varannan vecka istället för varje vecka. Och vi har ju målet av att kanske röra oss bort lite grann från vad som sker på planen. Alltså inte så mycket matchanalyser, inte gå igenom i detalj hur senaste matchen, eller diskutera kanske så mycket tekniska bitar eller vad man ska kalla det. Och istället fokusera på det som vi vill prata om, vilket ju är supportkulturen och saker och ting som händer runt om planen. På läktaren eller ute i världen egentligen. Och vi har också som mål att ha med lite olika gäster och så. Och då kände vi att för att kunna ge de avsnitten den uppmärksamheten som vi tycker att de här ämnena förtjänar, så behöver vi ha mer tid på oss att förbereda helt enkelt. Eftersom att Klacksback är ju helt ideellt, och då, det tar ju mycket tid. Det vet ju alla som någon gång har försökt driva en podd. Så förberedelser och sådär.
Jag skulle vilja tipsa om ett avsnitt som ni spelade in ganska nyligen med Hammarby-supporten Nadine. Extremt viktig lyssning, speciellt för oss som faktiskt går på derbyn, som går på det som polisen kallar för högriskmatcher eller vad de nu säger. Ni kan ju dra synopsisen för avsnittet lite snabbt.
Ja, men alltså vi har tänkt på att spela in det här ganska länge, och för Nadine var ju med fruktansvärd sak som, nu är ju det 1,5 år sedan ungefär.
Minst, ja.
Hösten 2017 tror jag. Och hon är ju supporter, precis som vi, och var på väg till derbyt och hamnar liksom, alltså är egentligen på fel ställe vid fel tidpunkt bara. Och blir då nedbrottad av liksom, hon vid ett tillfälle har hon 4 poliser på ryggen. Och hamnar liksom, alltså hamnar i en polisbuss och åker in och blir också slutligen åtalad sen. För våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman och några sådana punkter. Och får ju också genomgå en rättegång då mot 9 stycken poliser.
Det är
och det är, alltså när vi hörde, jag tror de flesta som har hängt med liksom, känner nog igen den här historien. För det blev väldigt uppmärksammat i media och så också. Det var många som plockade upp den. Och det fanns också, det spred sig också ganska snabbt, alltså mobilfilmer på situationen.
Det var ju samma dag, det minns jag. Jag såg ju det, och det var ju extremt jobbigt att se.
Det är väldigt, väldigt obehagliga bilder. Väldigt obehaglig video.
Ja, alltså kort och gott kan man ju säga att hon blir ju utsatt för övervåld. Men i slutändan så är det hon som står åtalad mot liksom, och för de här sakerna, liksom, våldsamt upplopp och så vidare.
Och så som det ser ut nu med regelverk och så blev hon ju direkt belagd med besöksförbud. Tillträdesförbud.
Var det ett halvår eller ett år? Precis.
Ett år var det, va? Tror jag.
Nej,
resten av säsongen. Nej, det var det ju inte, för att hon skulle ju, hon köpte ju just sitt säsongskort även fast hon fortfarande hade tillträdesförbud.
Då måste det ha varit 6 månader.
Ja, men någonting sånt i alla fall. Och det är ju jätteproblematiskt tycker jag att det överhuvudtaget är möjligt att göra så när man inte är dömd för någonting, alltså långt innan rättegång. Men det är ett superintressant avsnitt. Det är nummer 133.
Ja. Och hon pratar ju ut egentligen för första gången kan man säga om situationen. För nu är allting liksom avklarat och hon blev friad och så vidare. Och hon pratar väldigt bra om det här. Så det är väldigt, väldigt jobbigt att lyssna på, tycker jag. Alltså det var väldigt jobbigt att spela in, för det är fruktansvärt det hon har varit med om.
Ja, och det värsta är ju, jag tänkte extremt mycket på det när jag lyssnade på avsnittet själv, att går man då speciellt som kvinna på fotboll regelbundet, så har man förmodligen troligtvis bevittnat situationer som hade kunnat sluta precis likadant. Och det, jag drar mig till minnes något exakt sånt här vid typ blås ut eller något sånt i samband med något derby, där polisen började springa. Vilket gjorde att jag sprang åt andra hållet och gick till Skogskyrkogården. Jag hade kunnat vara 5 meter före där jag var, liksom, hade kunnat gå snabbare. Vem vet vad som hade kunnat hända, liksom.
Men det är det, alltså jag tror att alla som går regelbundet på fotboll kan nog relatera till det här. Att vem som helst hade kunnat hamna i den här situationen. Och liksom för vem som helst så hade det här kunnat hända. Och det är inte säkert att man hade blivit friad. Alltså, vad gör man när man står åtalad och på andra sidan sitter det x antal poliser? Som dessutom skyddar varandra. Givetvis. Det är ju också väldigt uppenbart när man läser sen domen. Eller liksom utlåtandet efter rättegången. Så ja, nej, men det, vi tycker väl också att det är ett bra avsnitt om vi får säga det själva.
Ja, som alla andra. Men nu lovade jag i början att det här inte kommer vara objektivt. Så att, ni får acceptera det. Jag älskar
Klackspark. Vi hoppas ju att vi ska kunna få möjlighet nu med det här nya upplägget att lyfta den här typen av historier generellt och sånt som rör supporter. Kulturen eller det som händer runt omkring planen mer. För att det saknas ju lite grann i dagens fotbollspoddvärld, om man säger så.
Ja, för att de flesta gör ju så att de avhandlar det som händer nu. Liksom.
Senaste omgången. Eller
exakt, liksom. Ja, vilket ni också har gjort. Och det är ju intressant. Speciellt om det är tre kvinnor som sitter och diskuterar, för att det blir ju... Det låter inte lika grabbigt som när... Åh, bra sur. Nu vet jag vilka... Ja, alla, det låter ju lika
bra. Vi har alltid bra sur.
Ja, det tycker jag det nu också. Det är det som är så grymt. Men, nej, men alltså, nu måste jag bara säga det. För er som kanske inte har lyssnat på Klackspark och tycker det är märkligt att det är två AIK-are som driver podden med en hammarbyare, så tänker jag nämna en sak som... Jag har lyssnat på avsnittet en gång och jag minns det här så tydligt än idag. Jag tror att det var något derby. Eller så kanske, det kanske inte alls var ett derby, utan det var en vanlig match 2017 där Jeanette sitter och analyserar vårt spel och säger bara, ah, men så kom Ishi upp med bollen här på kanten, och jag bara sitter i tuben och lyssnar och bara, wow. Så den typen av nivå hade ni tidigare, ni har ni ju fortfarande, bara att ni ändrat upplägg.
Ja, precis.
Det är ju inte så mycket
analys.
Det är inte så mycket lagen som står i fokus på det sättet. Alltså, vi har ju aldrig sagt att vi är en lagpodd. Liksom. Så därför så... Man har ju alltid jättemycket gemensamt med fotbollssupportrar. Man har ju oftast mer liksom, gemensamt med aktiva supportrar till andra lag, för att man känner ju liksom... Man har ju samma känslor och samma tankar och samma så. Sen så undviker ju vi, som alla vettiga människor gör, varandra kring derbyn och sådär.
Ja, det var ju tydligt efter sista derbyt. Men ni spelade inte in på 2 veckor då, va?
Nej, jag tror inte det.
Jag tror också att det var något derby då jag typ sa att jag inte skulle prata om matchen. Så jag satt helt tyst i 20 minuter medan Jeanette rev av den matchen. Alltså jag sa inte ett ljud. Jag bara så här, ni kan prata. Jag kommer inte säga någonting. Vi hade ju då torskat.
Kan det vara Bayern hemma i början av 2017, tredje gången?
Ja, det kan mycket väl ha varit det. Det var i alla fall mot Bayern och vi torskade, och det gör vi inte så ofta. Men då gjorde vi det. Så då var jag tyst helt enkelt i 20 minuter. Så kan man också
hantera det.
Ja.
Så ja, dagens poddtips är då Klackspark, som finns typ överallt, misstänker
jag. Där poddar finns.
Där poddar finns, om det är så trevligt låter. Och med det så går vi vidare till någonting som även det är högaktuellt, nämligen AIK fotbolls årsmöte. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nashi mål. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Jag gick därifrån för 5 minuter sedan, för det höll ju på jävla länge.
Vi kommer direkt därifrån.
Ja, exakt. Suttit i Solnahallen hela tiden. Nej, men vad blev det? 5 timmar till slut? Jag var ju tvungen att gå.
Ja, okej.
Så här, jag bara, nej. Alltså, jag kan inte, jag måste gå hem.
Ja, nej, det var ju väldigt, väldigt långt. Men det var ju också ett väldigt, väldigt bra årsmöte, tycker jag. Alltså det är ju knepigt när det är... Det var ju nästan 500 personer. Och
det var ju jättemycket motioner och det var ju ett styrelseval som vi väl alla visste på förhand inte skulle bara flyga förbi.
Nej,
utan vi visste
inte
att det skulle ta lite tid. Mm. Och det är ju alltid, alltså samlar man 500 personer i ett rum och ska genomföra ett möte som ett årsmöte som också är extremt strukturerat. Du måste följa vissa regler och det ska vara på ett visst sätt. Så är ju det en utmaning. Mm. Och jag tycker ändå när man gick därifrån så var jag så sjukt imponerad över professionaliteten där. Att det verkligen var, det var respektfullt till stora delar och det var liksom, sköttes väldigt, väldigt snyggt.
Mm. Ja, vi har ju, alltså det är ju en ynnest att ha Daniel Torbjörnsson i föreningen.
Han fyller för övrigt år idag så vi kan ju säga grattis till honom.
Gör han?
Ja.
Okej, grattis Daniel.
Grattis.
Ja.
Som idag, som i den 8 mars?
Nej, den 7.
Ah, okay, den
7. Så när vi spelar in, så idag.
Okej. Okay. Nej, men han är ju väldigt bra på det här med att vara mötesordförande. Och så det, vi har ju mycket att tacka för tacka honom att det blev så bra strukturerat som det ändå blev.
Mm.
Och jag tycker att han har en bra hand med liksom folk oavsett vem man är. Och att han har väldigt mycket integritet och sätter ner foten när det liksom behövs.
Mm.
Och så har han ju vanan inne, för det här var ju varken första eller tredje årsmötet han ledde. Plus att han är så extremt kunnig inom området.
Mm,
han har ju till exempel skrivit så att inför nästa årsmöte när det än kommer äga rum så finns det ju en jättebra text skriven av honom. Vad motioner är och hur man skriver dem.
Mm.
Som jag tycker vissa egentligen också borde läsa.
Mm.
Utav de som skriver motioner.
Precis. Nej men absolut, han har ju varit, han har ju utbildat i det här. Alltså när vi hade supportakademin till exempel och så pratade han väldigt mycket om föreningsdemokrati och vad det är och varför det är bra och hur det går till och sådär. Så det är väldigt bra. Och jag tycker ju, några år så har vi också haft externa mötesordföranden. Men jag tycker att det blir på ett lite annat sätt när Daniel är där. För han känner också väldigt många. Och har liksom, det blir ändå personligt, liksom en personlig touch. Och det blir liksom en AIK-prägel på det.
Han känner också AIK, jag tror det är väldigt viktigt. För att det är ju inte som, alltså för, det är inte som vilket årsmöte som helst. Och nej. AIK är inte vilken klubb som helst. Vi är speciella såklart. Och då kräver det också att man inser det. Och inser vad det är som gör AIK till AIK. Och det förstår ju han såklart, för han är ju en av oss.
Mm.
Och det krävs nästan för att man ska kunna navigera den här typen av möten, tror jag.
Mm. Men jag tycker det var fantastiskt. Jag älskar ju våra årsmöten och jag tycker att det är så härligt att vi är så brokiga. Och att alla, från alla våra hörn inom AIK så kommer folk. Så vi har liksom hela, alltså vi är ju verkligen överallt och det är en klubb för alla. Så vi är ju också väldigt olika. Och vi har väldigt mycket olika åsikter. Och alla de 500 som var där, alltså det finns ju inte två personer som tycker likadant liksom. Men jag tycker att det här är själva charmen med AIK. Alltså jag tycker att det är så himla fint. Och när vi behandlar varandra respektfullt, vilket det liksom gjordes till 95% under hela mötet tycker jag ändå.
Mm.
Så då blir jag bara så himla glad i hjärtat av att vi liksom trots våra meningsskiljaktigheter och att våra åsikter står väldigt långt ifrån varandra så samlas vi där en gång per år, fattar de här extremt viktiga besluten, gör det på ett demokratiskt vis och sen så går vi vidare liksom. Mm. Jag tycker att det är så himla, 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 himla fint.
Mm, jag håller med.
Verkligen.
Ska vi nämna lite kort bara utan att lägga några värderingar i hela. Vi fick ju en ny ordförande, Robert Falk, som var här för inte så länge sedan för övrigt.
Mm.
Och styrelsen bantades ner lite från det förslaget som valberedningen kom med.
Mm.
Och det här är den enda biten som inte jag har fått någon större grepp om eftersom jag var tvungen att gå. Men valberedningen byttes ut till stora delar.
Precis.
Delvis i alla fall.
Viktor Kapell lämnade och Niklas Strömstedt lämnade också.
Det stämmer. Mm.
Men Caroline Schuber är kvar.
Och Axel Granat som har varit adjungerad tror jag. Är nu en del av valberedningen också. Och så kom det in två nya.
Mm.
Mm.
Det är ju bra.
Absolut.
Jag tycker de har skött det väldigt bra ändå med tanke på att det inte har varit ett lätt år.
Alltså valberedningen ska ju ha all... Alltså jag är jätteimponerad över deras arbete. Och de har ju... De skickade till exempel ut den här enkäten och såg till att samla in liksom synpunkter. Och fick ju in 1600 svar. Så de har ju verkligen baserat sina förslag och sin inriktning och sina urval och val av kandidater och så vidare baserat på vad 1600 medlemmar och säkert fler som de har haft personliga samtal med också. Men det är ju en väldigt, då har man fått in väldigt liksom en bred bas av synpunkter från medlemmarna. Och utifrån det så har de lämnat ett förslag på den styrelse som de ansåg skulle vara bäst för AIK. Och det, oavsett hur man röstade eller hur det blev, och det här tycker jag liksom gäller generellt, så alla förtjänar liksom respekt för det arbete som man gör som förtroendevald. För det är inte helt enkelt. Och den här valberedningen har gjort ett väldigt, väldigt gediget och bra arbete, genomtänkt arbete. Så all cred till dem och deras engagemang och det som de till slut la fram som ett förslag. Och det blev ju också till stora delar baserat på deras förslag.
Eller, ja, jag tänkte precis säga det. Jag tycker att den styrelsen som valdes i slutändan var ju till stora delar deras, det var ju deras förslag minus två personer. Ja. Eftersom att vi också röstade kring storleken på styrelsen. Och där ville ju majoriteten av medlemmarna ha mindre styrelse. Och då, men annars så röstade, det var ju liksom inga nya kandidater som kom in från sidan. Och det, utan det var ju utifrån de personerna som valberedningen hade föreslagit. Och det visar ju ändå någonstans att jag tycker att det känns som att alla på det stora hela var supernöjda med de kandidaterna som valberedningen presenterade.
Ja.
Så att det är ju en stor eloge till dem för det arbetet som de har gjort. Och jag tycker verkligen inte att de ska känna att de inte har förtroende eller att folk var missnöjda. För att jag har bara hört positiva saker från människor.
Mm. Och därför känns det skönt att det blir kontinuitet så att hälften av valberedningen liksom är kvar och fortsätter på samma
spår. För det är ju viktigt med, om vi ska ha liksom kontinuitet i klubben och i styrelsen, så vill man ju också ha det i valberedningen. För...
Ja, men verkligen.
Och det är ju lite en underskattad position tycker jag. För de spelar ju en väldigt, väldigt viktig roll i vår föreningsdemokrati och det som vi i slutändan liksom, röstar om och väljer på ett årsmöte. Så det är inte ett val som man bara ska bara låta passera, utan det är ju någonting som man ska välja valberedningens liksom medlemmar med omtanke helt enkelt.
Har ni något mer att tillägga om årsmötet?
Nej, men inte egentligen mer än att man kanske ska säga några ord om den vi var inne och nuddade på gräsmotionen.
Ja, absolut.
Det känns ju som en sån viktig sak att prata om lite grann. Det är ju ett stort steg. Det lades ju en motion kring en stadgeändring att man då vill få in i stadgarna att AIK ska arbeta för att vi ska alltid spela på gräs eller hybridgräs.
Herrlaget.
Ja, och det är ju också grundat i faktumet att det nu under försäsongen och Svenska Cupen ligger plast på nationalarenan. Mm. Någonting som har det har demonstrerats mot det ganska friskt på Norra Stå men även Östra.
Mm.
De två cupmatcherna vi har spelat hemma.
Mm. Precis.
Ja, men man ska ju komma ihåg också att vi har ett avtal som går ut med vår arena snart. Och det är faktiskt inte så lång tid kvar. Och därmed kommer ju förhandlingar på något slag, alltså på något sätt att inledas, oavsett om det är förhandlingar med Friends eller om det är fler aktörer, eller det är väl Stockholm Live de heter. Men oavsett om det blir med dem eller om det blir fler aktörer, så är det ju ändå förhandlingar som snart kommer att inledas. Och att då ha fått in i stadgarna att vi ska spela på gräs eller hybridgräs och att alla avsteg från det liksom ska vara uppe för medlemsbeslut eller till och med stadgeförändringar då, vilket kräver liksom två medlemsmöten i alla fall. Det var ju uppenbarligen ett viktigt liksom statement för de flesta medlemmarna. Så den motionen bifölls ju i sin helhet. Och jag tycker också att den är viktig utifrån någon idealistiskt perspektiv liksom i svensk fotboll. För jag tycker verkligen att det går åt fel håll.
Ja, men verkligen.
Vi kommer ha fler matcher som spelas på plast än vad vi har på gräs i Allsvenska 2019. Och då har vi inte speciellt många lag som bor längst upp i Norrland, utan det är liksom flera lag i södra Sverige som borde ha förutsättningar för att ha riktigt gräs.
Men... Norrköping, ja, vi tittar på er. Jag var tvungen.
Ja, men precis. Nej, men jag tycker verkligen, och jag tycker att det här initiativet är så lovvärt. Och återigen så tycker jag att andra supportrar från andra föreningar borde inspireras.
Mm.
Och driva den här frågan, för jag tror verkligen att vi kommer kunna få igenom en förändring.
Här är ju Malmö vår största bundsförvand, om jag minns rätt. De har ju också motioner uppe på att de ska spela på gräs och att allsvenskan bara ska spelas på gräs.
Mm.
Och precis. De är ju extremt emot plast. Man ska kalla saker för vad det är.
Ja, exakt. Mm. Och vi ska också komma ihåg att SEF, alltså Svensk Elitfotboll, och den intresseorganisationen som innehåller alla lag från Allsvenskan och Superettan, de är ju också just nu mitt uppe i en utredning kring det här. Alltså vad ska vi ha reglementen kring underlaget i svensk fotboll? Och hur ska det se ut? Och skulle det kunna gå att få avsteg då man till exempel liksom heter Östersund? Och kanske inte har rätt förutsättningar för gräs och så vidare. Så det är ju en stor fråga. Och att vi då i samma veva är drivande i den frågan, får AIK som förening att driva den frågan mot SEF i det här fallet till exempel, och så, det tycker jag är ganska viktigt för svensk fotboll faktiskt. Det är ett ganska klyschigt begrepp, men jag tycker att det var bra att det blev så. Sen förstår jag också de som hade invändningar på just stadgeändringen och så, men jag tycker att signalvärdet är större och viktigare, och det är viktigt för hela Allsvenskan.
Ja, och med det sagt så kan vi ju säga så här att Allsvenskan 2019, 135 matcher på plast, 105 matcher på gräs. Det är värdigt svensk fotboll. Det är den banderollen som fanns på Östra när vi spelade mot Jönköping.
Mm.
135 matcher på plast. Och 105 på gräs.
Ja, nej, jag tycker att det är helt rätt av supporter att sätta ner foten faktiskt. Jag tycker att vi är på väg åt fel håll.
Ja, speciellt om man lyssnar på våra spelare. Där till exempel Sebastian Larsson är ju helt emot plast. Mm. Och det kan man ju förstå. Han flyttade till England när han var 16. Men för att inte titta bara på våra spelare, Jonas Olsson.
Mm.
La dojorna på hyllan i Djurgården, ville avsluta karriären, flyttade till championshipen då.
Mm.
Där de inte har plast.
Nej, precis.
Och det finns många sådana exempel, skulle jag tro. Det är väl bara Pekings spelare som tycker det är roligare att spela på plast egentligen. Jag får för mig att jag läst något sånt.
Är det så? Ja,
i förra året, men det skrevs ganska mycket.
För mig var det självklart i alla fall, jag skulle rösta på.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I den frågan. Och det var ju också, det krävs ju också 2/3 majoritet för att rösta igenom en stadgeändring, och det bifälls ju av så många, så att det är ju uppenbarligen många inom AIK som tycker att det är viktigt.
Streamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot
United. Jag är en djupledsboll till CH Jagne. Och med det så kan vi gå vidare till ett ämne som konfunderat mig ganska mycket, och det är vårat vinterfönster. Så med andra ord, nu kommer vi prata det Malin gillar allra bäst här i livet.
Silly, jag tar en paus.
Malin somnade.
Nej, vi ska inte prata lika mycket silly som just det här fönstret har varit galet. Alltså, på ena sidan har vi haft människor, okej, jag kommer säga det rakt ut, jag baserar väldigt många av mina åsikter i den här frågan på Twitter. Och det kan man tycka lite hur som helst om, men vissa har varit extremt arga därför att det inte har hänt någonting. Medan andra, ofta halvanonyma eller anonyma konton, har kommit med extremt märkliga påståenden. Till exempel att Addo ska säljas till Kina. Och man bara, vart kommer det här ens ifrån? Och fönstret har ju varit sjukt med tanke på att Mikael Lustig var på väg att landa på Arlanda. Vi skulle få Hrugota, Haksabanovic. Och vad är det som händer egentligen? Och då glömmer folk att vi typ har hela truppen intakt. Alltså det här är inte 2010 på nytt.
Nej.
Det är inte bara Bojan som står kvar på Råsundas gräs och funderar på vad det var som hände. Utan nu har vi typ alla kvar och Obasi är tillbaks. Mm. Vi har tappat Kristoffer Olsson, vilket alla visste att vi skulle göra. Vi har tappat Milosevic, vilket alla visste att vi skulle göra. Mm. Men sen då? Mm. Alla är kvar.
Ja, men precis. Alltså, jag vet inte. Jag har alltså, jag tycker bara, det är liksom inte coolt att gå ut med massa spel, alltså massa rykten om spelare in och ut. För det är nämligen inte bra för AIK. Och jag kan förstå att om man vet lite mer än alla andra så har man en tendens att vilja berätta för andra att man vet lite mer än alla andra.
För att höja sin status.
Ja, oavsett anledning liksom. Men det är ju det ligger någonting i det. Att när jag vet någonting så vill jag också berätta för andra att jag vet det. Och vi brukar väl kalla dem för IDK, människor, in the know.
IDK, I don't know.
Ja, det är så mycket uttryck på nätet bland ungdomarna.
Kidsen säger.
Nej, men jag är ju av den åsikten att det som är bra för AIK, det är när BV presenterar en spelare och ingen visste att det höll på att hända.
Och Obasi till exempel.
Ja, eller typ norrmännen också tror jag. Alltså, som ingen hade snappat upp liksom. Det är bra för AIK. För då betyder det att ingen har läckt information som inte de bör läcka. Så det är liksom ett bra läge. När man får höra så himla mycket. Jag får också höra en del liksom, saker. Men ingenting är ju klart förrän BV säger att det är klart.
Eller för nu Melleborg
presenterar
är texten. Han föddes tisdagen den 17 oktober på Solna sjukhus. Då vet man att det är klart.
Då är det klart. Då är det fucking klart. Nej, men, och fram tills dess så är det liksom inte bra för AIK att det läcker. Det är liksom min ståndpunkt i den här frågan. Jag blir bara irriterad på alla rykten och ja, så att det är bara okult. Okult med alla de här liksom, ryktena som florerar liksom, under den här tiden tycker jag.
Ja, och man ser ju att folk blir upprörda. Nu tillhör jag den här extremt lilla skaran människor som aldrig går in på Gnagaforum. Tack och lov, jag hade hamnat under någon sten någonstans, aldrig velat prata med en människa om jag hade gjort det förmodligen. Men vad jag förstår så är många av de här jätteskadliga skadliga ryktena som inte har någon substans har väl uppstått där. Som sen har tagit sin väg till Twitter.
Mm. Nej, men jag vet inte vart ryktena kommer ifrån, men jag håller verkligen med i det, Anna. Att jag tycker också att det gör mer skada än nytta för AIK. Och någonstans så ska man ju komma ihåg att när man läser, så gäller det alltid när det kommer till transferrykten. När du läser ett rykte i en tidning, då måste man alltid komma ihåg att det här ryktet skrivs av en anledning och det kommer någonstans ifrån. Någonstans finns det någon som tjänar på att den här spelaren kopplas ihop med AIK. Mm. Och då kan man börja fundera på, okej, vem är det som tjänar på det? Det är ju inte riktigt AIK oftast, om det inte är så att man sen liksom signar den här spelaren. Men det finns så många anledningar att man planterar rykten, för att trissa upp priset eller för att liksom så. Mm. Och man måste liksom hela tiden komma ihåg att det kommer, det är någon som har planterat det där av någon anledning. Och det är ju inte så att bara för att det står på nätet att AIK har varit intresserad av en spelare som sen går till Malmö eller går till någon annanstans, då betyder ju inte det att vi någonsin var intresserade av den spelaren. Alltså det vet vi ju bara ifall att AIK själva går ut och säger att de var det. Alltså det kan vi liksom inte veta. Så det behöver inte betyda att vi har missat spelare eller att vi har misslyckats på något sätt. Utan det finns antagligen en anledning till varför vi inte har köpt den spelaren då. Och de anledningarna kan ju vara många. Att man inte tycker att han passar in i laget, att han är för dyr eller för skadebenägen eller vad det nu kan vara för någonting. Någonstans så... Ja, vi brukar alltid skoja om att jag hatar Silly och jag gör ju det. Men det är ju också av den anledningen att jag känner oftast när jag sitter så här och man läser de här diskussionerna på Twitter och sådär, så känner jag ändå att jag har ju liksom en grundläggande förtroende för de som sköter det här i våran klubb. Jag tycker inte att jag har någon anledning att tvivla på att BV helt plötsligt har glömt bort hur han gör sitt jobb. Tror inte jag. Och bara för att vi inte vet vad han gör varenda dag, hela dagarna, så betyder inte det att han sitter hemma och rullar tummarna. Liksom.
Nej.
Det händer ju jättemycket saker som vi inte har någon jäkla aning om. Så att jag tycker att man kan chilla lite grann bara. Man behöver inte ta allting som står på nätet som absolut sanning.
Nej, det ska man verkligen inte göra. Och sen ska man ju säga att vinterfönstret absolut inte är över.
Nej.
Alltså det är ju inte stängt i svensk fotboll än.
Nej, och vi brukar ändå värva som bäst under sommaren.
Precis, det brukar också det är ju också ett mycket bättre internationellt fönster, för det är då de internationella ligorna tar slut och det är då liksom kontrakt till exempel tar slut och kanske vår största chans att få spelare som Bosman, alltså liksom som går utan att vi behöver köpa loss dem. Det är ju under sommaren, inte under vinterfönstret. Och det måste man ju komma ihåg. Och sen så är det ju också så att vi ska liksom på något sätt... Ja, vi har två fönster under en säsong och nu ska vi klara oss fram till och med... vad är det för omgång? 12? Nej, hur många hinner spelas på? Ja, till och med liksom maj i alla fall. Det är det vi ska...
Nu blir det ju 2 juni i alla fall, för då har vi derby mot Bayern.
Just det, precis. Ja, men det är ju något sånt. Det handlar ju om drygt 2 månaders spel liksom, innan det andra fönstret kommer. Och ja, jag utvärderar inte BV i alla fall förrän det fönstret, för det brukar alltid hända saker då.
Men verkligen. Och innan vi går vidare så måste jag fråga er. Vi har ju fått in 3... relativt okända spelare. 2 norrmän och en liten finne som kom från Ajax, Sako Ylätupa. Jag tror att jag uttalade det rätt.
Malin, du är halvfinne, var det rätt?
Ja, det var nära i alla fall.
Nej,
jag har ingen aning.
Du är någon expert.
Jag är verkligen ingen expert. Tycker det lät bra, ja.
Du åker till Finland en gång per år och det är din kunskap om finska språket.
Men jag... Hade du kunnat finska så hade jag nog lagt mig ner till det beslutet. Det är ett svårt språk och då pratar jag ändå polska och det är fan också svårt.
Ja, det är svårt.
Nej, men Sako, alltså, han ser ut att ha extremt mycket potential. Vad är han? 3?
Där omkring.
Ja, exakt.
Det var väldigt spännande att se honom faktiskt, tycker jag. Ja, det finns någonting där. Vi sa väl det efter matchen, tror jag, lite sådär samma känsla. Nu var ju Kristoffer Olsson när han kom. Jag hade ju sett honom ganska mycket tidigare, så att jag var inte så förvånad över att han såg ut att han hade potential, för att jag visste att han hade potential. Men han kom ju, och det var lite knackigt i början, men man kände ju hela tiden så här att det finns något här om vi bara kan liksom få fram det. Och det är ju lite grann samma känsla här, att det är såklart att det är inte som att han kommer gå in och liksom göra något stor dåd nu inledningsvis, tror jag, men det finns ju enorm potential.
Ja, och han är ju en lite annorlunda spelare än Kristoffer också.
Ja, alltså liksom, inte så att jämföra dem på det, alltså spelstilen, utan mera så intrycket liksom.
Precis, vilket ju gör att han också känns lite intressant att se. För att det är ju, han är ju väldigt kvick och väldigt rapp och tar sig ju liksom snabbt fram genom banan på något sätt med väldigt liten effort, känns det som.
Och han känns som en väldigt kreativ spelare. Mm. Han ser att okej, men så här situationen ut, då gör jag så här, att han gör det per automatik utan att han så behöver fundera.
Exakt.
Som när han då chippade sig till sig själv.
Mm.
Nu mot Örgryte.
Exakt.
Den typen av potential.
Mm.
Det är nu bara se till att det kommer fram också, som med Kristoffer när han fick börja spela i en annan roll än vad han gjorde 2017.
Mm. Mm. Ja, men precis. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa Sacco. Det tycker jag. Sen var ju jag personligen, jag har ju såklart sörjt Koffe och så vidare. Men jag har ju nästan mer sörjt Alexander Milosevic, som ju är, alltså, ja, han är ju min topp tre genom AIKs historia, kanske favoritspelare. Och jag anser ju, vilket är ju min personliga åsikt, och det får man ju, alla har ju sin åsikt om det, men för mig så var ju han liksom, han var ju en stor anledning till att vi knep guldet. Han var liksom chef över hela backlinjen på ett sätt som vi, ja, hade inte han kommit så är jag inte så säker på att det hade blivit så bra som det i slutändan blev. Och han betyder så mycket, både med sin inställning, sitt liksom otroligt resoluta spel, och gjorde också att liksom Pärtan och Robin kan ha sina roller lite friare, för han tar liksom det där chefskapet på något sätt. Och Robin var ju helt ny, alltså han behöver ju tid att växa in i det här. Och även om han är jätteduktig, så är det ju också, han har ju också stora brister i sitt spel och var ju, som han behöver liksom förbättra. Och tillsammans så kunde de ju dölja de brister liksom ganska väl, tycker jag. Men jag blev i alla fall, så jag har ju sörjt honom otroligt mycket och varit jätteorolig för det, för jag tycker att AIK-spel börjar med en stark defensiv. Men jag blev ändå ganska glad nu när vi såg Magnar, eller Ödet som vi började kalla honom.
Ja, det ska jag komma ihåg.
Ja, det myntar vi nu.
Det myntar vi, precis. Jag tycker att han påminner väldigt mycket om Alex i sitt kroppsspråk och i sin spelstil. Att han på så sätt att han är väldigt, väldigt resolut. Också, det var ju någon situation när han hamnar i någon situation med domaren, då dyker Ödet upp direkt i ryggen och bara, jag backar dig, jag är här. Och jag tycker att jag såg väldigt sådana tydliga tendenser, även om han spelar på, ja, nu är jag ju så jävla dålig på höger och vänster, och Alex var på höger.
Titta inte på mig, jag är lika dålig, ja.
Alltså jag håller på att ta körkort, och min körskollärare bara, då svänger vi vänster fram, han bara, det där är höger, Anna.
Det där är för övrigt anledningen till varför jag inte har körkort. Jag svängde fel under uppkörning.
Ja, 5 gånger idag har jag kört åt fel håll, eller börjat blinka åt fel håll. Han bara, ja. Jag börjar, liksom, man får peka åt mig. Skitsamma.
Tänker att det här är högre handen för den du skakar
hand. Ja, men precis, när han säger saker, och jag är så inne i bilkörningen, så nu sa jag det, jag bara, det är bättre om du viftar med händerna, då fattar jag åt vilket håll, liksom. Ja, vi ska nog hitta vårt sätt att kommunicera. Nej, men Ödet då spelar ju på vänster. Men, och om det nu är så att Robin försvinner, så är jag inte lika orolig. Och jag tycker att det känns... Jag känner mig mycket, mycket tryggare nu efter att ha sett Örgryte i matchen och Ödet spela. Jag tycker det känns bra.
Nu blir det varning för Göteborgs skämt, men Ödet har vårat öde i sina händer.
Mm.
Jag var tvungen.
Såklart.
Men när vi ändå pratar om backar, jag vet inte om ni hunnit se, jag tror att det var Fotboll Direkt eller Fotbollskanalen som hade en artikel om att om Jesper Nyholm.
Jag såg det bara flasha förbi, jag har inte hunnit läsa.
Nej, jag har inte heller hunnit läsa.
För han opererades för en dryg månad sedan, i slutet på januari igen, och gipset togs av. Tydligen så kommer han att friskförklaras till 100%.
Herregud, alltså.
Nu börjar man nästan gråta.
Ja,
alltså.
Verkligen.
Det är ju så himla fint.
Och de valde en helt magisk bild också till artikeln. Så att jag började ju nästan gråta när jag läste det. För att det var ju ingen som trodde det.
Nej.
Ingen. Han hade, ja.
Fy fasen, vad härligt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, precis.
Som man har kämpat. Det har gått ett år nu, va? För det var i kvarten mot Örebro.
Mm, det var det.
Ja, och han är ju inte spelklar direkt, så det kommer väl dröja ett tag. Men bara det faktum att han förhoppningsvis kommer kunna spela igen då är ju fantastiskt.
Och börja träna igen och inte behöva springa till Sofia hemmet eller Ersta eller vart det nu han har haft sin rehab utan kunna komma till Karlberg och köta rehab och träna med Johan och med Sean. Och...
Ja, så glad för hans skull.
Verkligen.
Och med det så kan vi faktiskt nämna lite snabbt gruppspelet i Svenska Cupen. Vi mötte J Södra hemma, Norrby borta och Örgryte hemma.
Mm.
Vad blev det? 1-0?
1-1.
Och 1-0. Klassiska AIK-segrar.
Mm. Ja, men det konstaterade vi igår också, tror jag. Att, varför ska man förändra ett vinnande koncept?
Ja, lite så.
Eller som Malin säger, ja, det är ju dumt att pika nu, va? Det är inte nu de ska vara som bäst. Så, nej, men det är typiskt AIK. Och,
alltså, extremt mycket AIK.
Det är ju bara att ta sig. Jag skiter lite i hur. Bara vi tar oss vidare. För vi behöver fler matcher i benen. Det är lite så jag känner. Och om vi nu behöver vi börja steppa upp. För nu kommer det bli riktigt, riktigt tuffa matcher. Jag menar, även fast det är liksom... gud, nu har jag tappat deras namn. Öster heter de. Men även fast det är Öster och egentligen ett lag som vi på pappret ska slå alla dagar, så kommer det absolut inte vara på det sättet när vi åker ner dit på lördag. Det kommer vara jättetufft, tror jag. Och vad vi än blir lottade mot i nästa omgång, om vi skulle gå vidare, så är ju det också kanske någonting som på pappret som vi... Ja, men det är Gais Häcken. Nej, inte Gais.
Nej.
Halmstad vinnarna av dem, ja. Så kommer det också bli svintuffa matcher. Och vi kommer behöva höja oss ordentligt mot hur det såg ut i gruppspelet. Men jag vet inte. Jag har liksom lämnat det där redan bakom mig på något sätt. Det gjorde jobbet.
Ja, och det är det viktigaste. Men jag kan säga så här, om jag tror att AFC kommer vinna mot Halmstad. Det är ju ändå samma gäng som slog ut Norrköping i gruppspelet. De har spelat extremt bra, förvånansvärt bra, om jag ska vara sån till och med. Och det kommer inte bli en lätt match. Och AFC har ju precis kommit tillbaka igen efter en vända i Superettan. Och det är inte samma gäng som var med i Allsvenskan 2017.
Nej, men alltså Öster här nu som vi möter liksom nu i helgen, de slog ut Malmö.
Exakt.
Så att det kommer bli liksom tuffare nu. Och vi får bara hoppas att de har tagit kliv under veckan som gått liksom, i träningen. Nu verkar det också som att Obasi är tillbaka, vilket är ju...
Han är i full träning.
Ja, det är otroligt skönt. Och hybridgräset är kanske också lite mildare mot Henoks kropp. Så förhoppningsvis så kommer vi dit med en helt annan uppställning. Så ja, och hoppas de har hunnit gnugga defensiven också tillsammans.
Men fasta situationer.
Mm. Precis, alltså allting allting behöver faktiskt gluggas på just nu. För just, ungefär så såg det ut.
Korta hörnor, korta frisparker i lördags. Jag var nog inte ensam om att...
Vi stod bara så här: ja, men det är nu de ska öva på dem. Det är nu de har möjlighet att öva på det här. Men nu är det ju slutövat, för nu är det kvartsfinal. Nu ryker vi liksom. Nu måste de gå in med 100% fokus. Och nu är det slutlekt. Nu övar vi inte mer. Nu vill jag se liksom att det är bara 100% fokus på att vinna matchen. Hur nu det än går till.
Och som ett sista tillägg så måste jag säga att det är extremt skönt att vi för första gången sedan Dackefejden inte har ett derby i semin eller kvarten. Utan Bayern och Djurgården möter varann.
Ja, jag grät inte när det blev när det var lottning. Nej.
Nej, det gjorde nog inte jag heller. Skott från halva plan. Jag är Kenny, det är stubbelvolt. Jag är Niklas Karlssons punktmarkering. Jag är Martin mot Tombas tatuering. Jag älskar mitt... Nu så ska vi prata om årskortskampanjen som alla tre är på ett eller annat sätt involverade i.
Mm. Precis.
Hur många årskort har vi sålt? Sist jag såg någonting var det över 9,5. Och det var inte idag.
Mm. Det är där omkring. Vi har faktiskt inte fått senaste siffran, så att det är där. Det är där omkring.
Och målet är 12, så att vi ligger extremt bra till, skulle jag vilja säga.
Ja, det är 2,500 biljetter kvar. Och premiären går ju också jättebra. alltså lösbiljetterna dit.
Mm. Det är väl nästan 20 000 sålda?
Ja, precis. Det är ju inte speciellt mycket kvar på läktare 1. Liksom.
Nej, norra har väl varit slut 2-3 veckor redan?
Så det ska man ju säga, att vill man ha ett årskort på en bra plats på läktare 1, ja, då skulle jag rekommendera att man kastar sig över imorgon.
Kan jag säga.
För det kommer inte finnas speciellt mycket kvar.
Nej, och vänta tills löningen i mars.
Nej, det kommer inte gå.
Nej,
inte om du vill kunna välja själv vart du vill sitta. Då kan man inte vänta.
Nej. Men det är ett sånt fint lyxproblem ändå.
Ja, det är
att det ser ut så här.
Ja, speciellt när man redan har köpt årskort själv.
Jag förlängde ju mitt med lönen som kom i slutet av september. Jag bara, varför väntar jag? Bara tar den nu och så behöver jag inte fundera på det någon mer.
Ja, nej, men köp årskort såklart. Familjeläktaren. Där,
det vill vi pusha lite för.
Ja, verkligen. För där finns det fortfarande ganska mycket årskortsplatser kvar.
Där så finns det potential som man uttrycker
sig. Precis. Så ta med kidsen och gå på fotboll, såklart.
Mm. Det finns ju, det går ju väldigt många barn på AIKs hemmamatcher, bortamatcher också, men hemmamatcherna, och det finns ju så extremt mycket för barnen att göra, speciellt när det är varmt. Mm. Då finns det ju något gnagisland och gnagis är alltid på plats. Och
det är ju alltid någon aktivitet.
Mm.
Och när man tittar på till exempel Jocke Halls bilder, för han står ju ofta och fotar barnen som står på Södra, och de ser alla så glada ut. Mm. Det är ju jättekul. Jag tillhör ju den generationen som växte upp på norra, så att jag kan inte relatera, men hade jag haft barn så hade jag nog skickat dem med någon annan vuxen till södra.
Till familj.
Ja, så hade jag gått på norra givetvis.
Men. Ja, men alltså vi har ju, både jag och Malin har ju, ja, du har ju faktiskt också varit med på vår premiärbrunch, även några tillfällen, och den handlar ju ganska lite om oss föräldrar, eller oss föräldrar, oss vuxna, jag är inte förälder, men oss lite vuxnare, utan det har liksom blivit så att det är kidsens dag. Och det finns ju inget bättre än att se dem, för de är ju så himla lyckliga när Vankas premiär. De kommer liksom, de dyker upp där 10 på morgonen och skriker efter pannkakor liksom, och så har de på sig full AIK-mundering, och det är flaggor, och de ska se gamla AIK-matcher i repris på tv medan det äts brunch. Och ja, de står och har diskussioner om polisen sinsemellan, de är ju för söta. Och sen så tågar de liksom iväg bort för bussmottagningen. Det är liksom den finaste stunden för mig på hela året. Mm. Det är när man får se hur glada kidsen är för att de äntligen ska få träffa Gnagis och få springa in på Friends och träffa liksom, eller se AIK.
Mm.
Så att har man barn och är AIK-are och Så tycker jag ju verkligen att man ska testa familjeläktaren och fostra barnen där.
Ja, för att det är ju som, för kampanjen heter ju Med dig vill jag leva, och går ut på att det finns ett årskort på en läktare för livets alla skeden. Och det här är ju då uppenbarligen, det finns ju två, antingen så när man har barn, eller så när man precis börjar sitt supporterskap.
Mm.
Och familjeläktaren flyttar till några ungdom när man är 12. Och börjar liksom få egna AIK-kompisar, gå på match själv, cykla till arenan.
Börja med lite med tifo.
Exakt, södra tifo. Och sen när man har fyllt 16 så flyttar man över till norra. Och sen finns östra och västra. Svårt för mig att säga, eftersom jag hamnade på norra när jag var 12 och står där än idag. Så.
Precis, alltså, det är ju det som är fint också, att alla har ju sin egen väg genom liksom Råsen, eller liksom Råsen. Ja, de flesta kanske har börjat på Råsen, men genom AIKs läktare. Så att det, man kan ju ta vilken väg man vill. Man kan ju börja på östra, hoppa över till norra, tillbaka till västra, inte vet jag.
Ja, men precis. Men det är ju faktiskt också en sak, nu slog mig nu när du råkade säga Råsunda, för det gör man ju ganska ofta, att det som också är så fint med
kidsen,
de här unga supportrarna som vi har, är ju att, alltså det är ju såklart väldigt tråkigt och tragiskt på många sätt och vis att de kanske inte har upplevt Råsunda. Men å andra sidan så har de inte upplevt Råsunda, så de vet inte vad de saknar,
exakt,
eller har missat. Liksom. Så för dem är ju nationalarenan den finaste platsen på jorden.
Mm.
på samma sätt som liksom Råsunda var för oss, så är ju nationalarenan för dem. Och det tycker jag är så härligt, just så här när man hör dem prata med varandra. För att vi kan ju ibland, vi lite äldre supportrar då, kan ju lätt slentrian hata lite grann på nationalarenan. Och man klagar på kiosker och man klagar på allt möjligt, tak och inte tak och vad det nu är. Och det kanske inte alltid är så himla illa menat, men vi gör det av lite på rutin också. För att allting var ju bättre på Råsunda, och så glömmer man ju bort allting som kanske inte var tipptopp hela tiden på Råsunda. Men de här barnen har ju liksom inte... För de är ju det här det bästa som finns i hela världen. Och ibland så kan man behöva få den påminnelsen själv också. Att ja, det här är ju liksom vårat... Nu är det här vårat hem. Och det är det finaste som de kan tänka sig. Och det är så härligt på något sätt.
Ja, och det är de som är morgondagens klappledare. Ja, morgondagens programledare i fotbollspoddar. Och ja, det som ni säger, det är så himla fint. Och så kan man också tillägga att Södra är bara betong, va?
Jag har nog aldrig stått på Södra.
Ja, jag har aldrig heller varit där, men jag har för mig att jag läst diskussioner där folk har påstått att man liksom borde byta norra, så att norra är på Södra och tvärtom.
Det är väldigt svårt, för det är ju väderstreck.
Ja, men tydligen så är inte ens norra i norr.
Nej.
Men bara för att det är betong på Södra. För att på norra är det ju någon metallläktare.
Ja.
Alltså, som gungar extremt mycket, och det är jätteläskigt.
Det här har jag aldrig funderat på faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, faktiskt inte.
Men ni som gillar betong och saknar Råsunda, gå till Södra.
Det var dit du skulle komma. Ja. Nej, men det låter ju toppen.
Toppen.
Ta med er barnen.
Verkligen, ta med er alla barn ni känner.
Nej, men så, ja. Så att idag är det då den 7:e. Premiären är den 31:a. Vi lär ju komma upp i 12 000 sålda årskort. Det har förvånat mig.
Ja, men tillsammans fixar vi väl det liksom.
Ja. Har vi några kommande aktioner? För ni har ju stått som AIK-ambassadörer och delat ut gjort någonting som jag faktiskt själv inte hade vågat, fast jag som är projektledare för det hela. Ni stod mitt på Södermalm och gav ut infoblad om AIKs årskort.
Ja, alltså bor man där och man ska verka i sitt lokala område, så kände jag, ja, jag kan ju inte gärna åka till Solna och där kanske inte det heller behövs lika mycket. Där känner nog alla till kampanjen. Så att det är ju bara, bor man på Söder så får man också stå på Söder och dela ut flyers, så är det ju. Nej, men skämt åsido, jag och Malin sitter med i kampanjgruppen som jobbar med det, och vi... Det var ju löningsdag helt enkelt. Så vi tog våra flyers och begav oss dit och stod där och blev hånade av både bajare och djurgårdare som gick förbi. Men det skiter vi i, för vi är ju lyckligare och gladare än vad de är, eftersom vi är ju AIK.
Vi behöver inte dela arena med någon.
Nej, exakt.
Ja, kanske landslaget, men det gills inte.
Och sen var vi tvungna att spela in en film också. Saker man gör för den här föreningen.
Ja, det är helt sinnessjukt hur man går med på för AIK faktiskt.
Men det är kul.
Ja,
jättekul. Klart.
Just flyersutdelningen ska jag erkänna är inte jättekul. Men det är bra för AIK, så då gör man det ändå.
Ja, som sagt, jag hade ju inte vågat ställa mig utanför tunnelbanan i Bagarmossen och bara, vill du köpa?
Det var ju någon bajare som gick förbi som bara, de är fan i mig inte riktigt kloka.
Hur vågar de? Ja. Nej, men det är såklart, det kommer hända massor fram till premiären. Så är det ju. Det ska vara en ringkväll bland annat. Hoppas vi att vi styr upp. Nu är allting ju såklart i det stadiet, så att vi ska väl inte garantera någonting. Men...
Nej, och sen så är ju lite själva poängen är att man vet inte riktigt när det dyker upp något.
Precis. Nej, och har man en egen idé så är det bara att höra av sig. Förslagsvis till mig.
Precis, med ambassadörerna, det vill vi, det kanske du har berättat om tidigare här i...
Ja, jag åkte ju till kansliet och pratade med Fredrik Söderberg, för er som inte vet vem vi pratar om. Och det har gått bra. Och det kan gå ännu bättre, så att som sagt, om ni har någon idé på vad ni skulle kunna göra i ert närområde, om det är stadsdel eller om det är kranskommun, vad som helst, hör av er till mig, så tar vi det vidare, för resurserna finns och kapitalet finns garanterat, och vi sitter och väntar, vi vill hjälpa till. Nu men vill jag vill inte dela ut flyers utanför
man måste inte dela ut flyers. Nej, det nej. Inte det nej. Finns jättemycket saker och det kommer antagligen det, om man hör av sig så får man mer information helt enkelt, så kan man väl säga.
Absolut.
Om man är intresserad av att hjälpa till.
Och det kommer märkas vad som händer framöver.
Ja.
Jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Och med det sagt så ska vi nu prata om någonting som vi egentligen redan har börjat prata om i början av den här podden. Och det är, som sagt, när det här avsnittet släpps så är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Mm. Och vi tre är ju väldigt engagerade supportrar. Men det ser ju inte likadant ut idag som det gjorde för 10 år sedan. Så jag har tänkt ställa en fråga till er. Mm. Hur är det att vara kvinnlig supporter idag?
Oj, ja, alltså det är ju en så himla otroligt liksom komplex fråga, för att man, det är ju inte heller så att man går omkring och tänker att jag är en kvinnlig supporter liksom, alltså hela tiden.
För man påminns.
Precis, men däremot så blir man ju, man blir lite påminn av det vid olika tillfällen på grund av anledningar. Men jag har ju varit med i 20 år ungefär, alltså jag tror jag åkte min första bortabuss liksom med organiserade supporterföreningar. Alltså med BA typ. Jag tror att det är ganska exakt 20 år sedan nu. Och redan på den tiden inom AIK och inom Black Army så hade vi ju ganska, så var det ganska mycket tjejer. Och resansvarig var en tjej. Det var ju typ därför jag vågade hoppa på en bortaresebuss liksom. Och det har ju vi haft en ganska stark tradition av, att det faktiskt finns kvinnliga förebilder inom supporterlivet i AIK. Så på ett sätt så är det så här, ja, det är ju lite likadant. Men samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket på den fronten i termer av att vi kanske hörs och syns mer än vad man ändå gjorde liksom för 20 år sedan. Så ja, i form av liksom hur välkommen man känner sig på läktaren, så är ju det är ju också ganska subjektivt liksom. Jag känner mig ju alltid välkommen på läktaren och gör, alltså, har alltid gjort det. Det kommer ju fler och fler kvinnor och vi känner ju varandra och vi stärker upp varandra och så vidare. Så det är ju liksom, ja, alltså det är en svår fråga tycker jag.
Ja, men det är en jättesvår fråga. För först och främst, alltså man definierar sig ju som supporter. Det är ju det man är. Mm. Och det är det man vill vara. Och det är det enda man behöver vara egentligen. Men sen så är det ju såklart så att det kan vara... alltså tröskeln, tänker jag, kanske är högre att ta sig in i det här om man kommer liksom lite grann utifrån och är ny. Så just eftersom att, alltså jag kan känna ibland att synen på oss som är kvinnor och går på fotboll är ju den, alltså det är det som kommer utifrån som jag tycker är svårare än det som kommer inifrån. Jag håller med dig, Anna. Jag känner mig absolut välkommen på våra läktare. Det är det ju inget snack om. Och liksom i de allra flesta AIK-sammanhang så är det ju absolut inga som helst problem. Och det är så det ska vara, för hos oss är alla välkomna. Liksom. Det som jag snarare stör mig på nu är ju liksom att man kanske ibland från vissa håll använder kvinnliga supportrar som ett slagträ i någon form av debatt när man vill debattera helt andra saker. Att man har så svårt liksom att kanske från ett medieperspektiv att det är mycket, vi har ju alla läst Tänk på alla kvinnor och barn som går på fotboll, att vi kanske utifrån sett marginaliseras och att det ibland kan finnas problem när man åker på bortamatcher, att man kommer till arenor där det inte finns toaletter eller det finns inga rinnande vatten eller det finns inga det, och med det har det gjorts supermycket framsteg också. Alltså de senaste åren med liksom vart bussarna stannar när det är långa bussresor. Att man måste kunna gå på toaletten och sådana saker. Och det är ju sånt som man ser, det är ju en ganska tydlig, konkret sak att liksom ta på. Som har förändrats. Och det, men det är ju någonting som vi hela tiden kommer behöva. Eller det är ett arbete som liksom fortgår. Att påminna om att vi också finns. Och att det ibland krävs lite andra saker. Liksom.
Ja, alltså jag hoppas att sådana där fenomen som typ tjejkvällar med...
Hockeyspelare.
Ja, men precis. Tjejkvällar med vad det nu kan vara för någonting.
Bubbel och giftback.
Ansiktsmasker och ansikts... och detox typ. Nej, men jag vet inte. Vad heter Botox heter det?
Detox
är något helt annat. Nej, men som ju liksom har förekommit förut. Ja, det är ju kämpigt. Alltså, det är ju otroligt kämpiga grejer. Men jag tycker att vi har kommit väldigt långt och det finns väldigt mycket... Det kan man framförallt tänka, om man börjar tänka på vilka som sitter representerade i våra supporterorganisationer och deras styrelser till exempel runt om i Sverige, så är det ju kvinnliga ordföranden lite överallt faktiskt nu.
Ja, vi har ju en i Allmänna supporterklubben.
Precis, Elvira.
Och Bayern-fans och MFF-support har båda två kvinnliga ordföranden.
Och nu har jag i och för sig inte hängt med i senaste årsmötet, men i alla fall förra året så hade jag även Änglarna det. Och just även det, en supporterförening i någon av dem i Norrköping, tror jag. Och så har vi Malmösystrar som är över 100 personer. Som ju anordnar busser till, alltså bara, alltså busser för Malmösystrar till liksom flera bortamatcher varje år. Vi har GSS i Älvsborg som ju driver lite till och med, alltså... De absolut själv kallar sig ju inte så här ultras eller identifierar sig som det. Men de är ju väldigt aktiv i TIFO och TIFO-gruppen och i Gulganerna och liksom sådär i Älvsborg.
Pekingsystrar.
Pekingsystrar, precis. De har ju kvinnliga klackledare uppe i Östersund också. Och så vidare och så vidare. Så att jag tycker liksom, börjar man tittar man, om man liksom betraktar svensk fotboll, så skulle jag säga att det, den stora skillnaden mot för 20 år sedan som jag ser det, det är ju att det är väldigt många som syns nu och som har tagit väldigt mycket plats, och därmed så blir ju den bilden i media blir ju mer rättvis i och med att vi syns och hörs även där och vi har plattformar. Man kan till och med tydligen starta en podd och snacka fotboll om man är tjej nu för tiden.
Helt otroligt.
Ja, det är helt sjukt egentligen. Så det har ju på väldigt många sätt så har det ju blivit otroligt mycket bättre. Sen vet vi också, och varje år så hör vi ju också historier om att vi har lite kvar att jobba på. Om fortfarande liksom, att det finns sexism på våra läktare, att vi fortfarande får frågor, vart är din pojkvän? Att vi fortfarande måste bevisa oss och börja räkna startelver från 99, vilket jag absolut inte skulle kunna göra. Alltså jag har ingen aning. Och ja, men liksom att vi blir testade lite på ett annat sätt. Och att det inte är riktigt lika självklart förrän man har testat oss. Så det förekommer ju faktiskt fortfarande, vilket är ju väldigt tråkigt. Och ja, det känns också, men det känns också som att det är liksom på väg bort, och det kanske till och med är lite av en generationsfråga. Alltså tänker jag att det där kommer liksom dö ut, alltså ja, på något sätt.
Nej, men jag tänker lite likadant. Det som, ja, men som jag var inne på lite grann är ju att kanske tröskeln att ta sig in kan kännas som att den är lite högre. Så vi brukar ju i princip alltid när vi pratar om de här grejerna också uppmuntra folk att höra av sig. Alltså om man är AIK-are och man kanske vill gå på match och man har ingen att gå med och man vet inte riktigt vart man ska börja eller vad man ska göra, så kan man alltid höra av sig till oss, såklart. På det sättet, alltså häng med oss. Det finns alltid plats för en.
Ja, men verkligen.
Absolut, alltså det är bara att hitta oss på Twitter eller på Insta eller på Facebook eller någonting. Och måste vi ha kommit i alla fall, att man ska absolut, om man vill gå på fotboll och man är tjej, så ska man absolut aldrig behöva sitta hemma.
Nej.
För då, det är vi alldeles för många för att liksom acceptera. Så har man ingen då...
Det bara hör av sig. Ja. Mm. Jag hade ju en sån situation där jag var ju bland det bästa som hände mig förra säsongen. Jag var med i en separatistisk grupp på Facebook.
Mm.
Och en tjej skrev i den, det hade ingenting med fotboll att göra. Hon skrev bara, så är det någon som ska gå på AIKs premiärmatch för jag vill gå med och ingen att gå med.
Mm.
Så då skrev jag för att jag såg det, för att jag var medlem i samma grupp.
Mm.
Och hon följde med. Och sen tills hon flyttade, hon har bott i Tyskland nu ett tag. Men hon gick på nästan varje match med mig.
Mm.
Hemmamatch. Och det var fantastiskt.
Mm.
Så att, ja, det är bara att höra av sig. Alltid jättekul att hänga med oss, tycker jag personligen. Men jag är som sagt inte objektiv.
Framför allt är det ju kul att se AIK.
Ja, verkligen. Och få hela upplevelsen med lite uppvärmning på DT, gå ner till arenan. Och vi har ju aldrig ens... Ja, ni sitter på Västra, eller hur?
Mm. Just nu sitter vi på Västra, ja.
Ja, så att det är bara på bortamatcher som jag står med egentligen.
Ja, precis.
Så nej, men det behövs ju inte heller.
Nej, exakt. Nej, men och jag tycker också att media och journalister och så vidare, eller om man ska ha en podd och snacka fotboll och så, så om man inte vet, man inte har kontaktnät inom det nätverk som är liksom kvinnor i supportkulturen, så kan man också höra av sig, för det finns alldeles för många för att de inte ska vara ett alternativ liksom. Så det trycker vi på ganska ofta också, att om man vill bredda sitt perspektiv i sin podd eller i sin tidning eller vad man nu har för plattform, men inte riktigt vet hur man ska komma i kontakt med tjejer inom supporterkulturen, så kan man också höra av sig till oss.
Ja. För
vi känner i alla möjliga tänkbara lag, på alla typer, alltså både liksom ståplats, sittplats, familj och så vidare. Så ser vi till att vi liksom har en bra representation av så som våra läktare faktiskt ser ut.
Mm.
Liksom.
Och med det sagt så skulle jag vilja tacka er för att ni var med i Radio Råsunda.
Tack för att vi fick komma.
Ja, verkligen.
Sjukt trevligt. Vi måste ju avsluta med en uppmaning att köpa årskort. Det kan man göra på årskort.se eller aikbiljett.se.
Mm.
Väldigt lätta adresser att komma ihåg. Och ja... Det var allt. Vi ses i Växjö på lördag.
Det gör vi. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.